Hej och välkomna till veckanalysen. Det är en ny vecka och det är en ny podd. Och den här gången så är det jag, Marcus Tengvall, tillsammans med
mig, Sebastian Grilowski-Karling.
Härligt, kul att vi båda är tillbaka tillsammans, det gör vi ibland. Hamnar ju gärna i aktiesnacket då när du och jag tar vid. Men överlag så är det ju rätt god stämning där ute, det får man väl ändå säga.
Absolut. Vi ser ju fler och fler börser nu nå nya rekordnivåer. Och det är ju alltid kul att se. Mm. Vi har ju sett att USA i början av året slog nya rekordnivåer och har gjort det nu 15 gånger hittills i år. Mm. Men vi har även sett att Japan har slagit nya rekordnivåer efter strax över 34 år. Så väldigt efterlängtat. Och även europeiska storbolagsindexet Stock 600 är på rekordnivåer.
Mm. Så det är onekligen bra stämning där ute. Det känns som att det är ett positivt tolkningsföreträde, det är ett positivt sentiment. Det är lite vår känsla både i luften och på börserna.
Ja.
Tittar man lite mer på storleksmässigt kan man säga att småbolagen hänger inte riktigt med. Du nämnde ju där storbolagen i Europa går.
Ja.
Det är också storbolagen i USA, men det är ju samma i Sverige egentligen. Hur ska man tänka kring småbolagen, tycker du?
Jag är väl generellt sett ganska positivt inställd till småbolag över tid. Sen så drabbas de lite hårdare när det är högräntemiljöer. Både när räntan stiger och sen när den kanske inte faller tillbaka lika snabbt som man först hade trott. Mm. Och det är ju lite det som har pressat småbolagen både under de senaste åren men även specifikt under de senaste månaderna. Så är det ju det faktumet att räntor har kommit upp lite under inledningen av året. Det har varit tufft för småbolagen.
Mm. Nej, men det håller jag med om. Och man kan väl se småbolagen, det är ju när riskaptiten är väldigt god, då går de oftast bra. De går oftast bättre då än storbolagen. Och det är klart att det har ju varit en god riskaptit, men det har inte varit riktigt den här bredden i marknaden. Det är fortfarande de här stora techjättarna som har drivit börsuppgången. Det ser vi ju att det är USA som drar. Det är de stora techjättarna som drar. Det är IT och kommunikation som vi pratat mycket om tidigare. Så att det är klart att det finns ju någonting att ta när det kommer till småbolagen. Det finns ju en ganska stor återhämtning som skulle kunna ske. Frågan är bara när. Och det här är någonting som vi tittar på såklart och bevakar och följer upp framåt.
Sen ska man väl säga också att det är ju inte oförtjänt att de här IT- och kommunikationsjättarna går väldigt bra. Utan det är ju också så att deras vinster har ju vuxit helt enormt. Vi pratade om Nvidia förra veckan. De är ju nu det tredje största bolaget i världen. De gick om Saudi Aramco där i fredags. Deras vinst under fjärde kvartalet 2022 till fjärde kvartalet 2023 växte ju med 769%.
Ja, det är otroliga nivåer. Ja. Det är klart att då kan man ju alltid förtjäna en helt annan börsuppgång när vinsterna växer. Och vi har pratat mycket om det tidigare också, att om man lägger ut en vinstgraf mot aktiekursen över tid så tenderar ju börsen att gå dit vinster går.
Ja.
Och det har ju varit ett av våra huvudargument bakom till exempel övervikten mot USA kontra Europa. Vi har ju helt andra vinsttal när det kommer till USA och Europa. Så att inte bara på bolagsnivå utan även aggregerat så är det ju faktiskt. Men om vi tittar lite på vad som hände i förra veckan så kan vi se att det var ju lite makrostatistik som kom in. Det var lite fokus på PCE-inflationen, det är ju Feds favoritmått som media fångar upp och marknaden har fokuserat väldigt mycket på det. Sebastian, det var ju inga dramatik i de siffrorna, det var väl ungefär som väntat, eller?
Ja, och det var ju faktiskt väldigt skönt att vi slapp dramatik där. För det var ju en hel del dramatik när vi fick de amerikanska KPI-siffrorna som var en bit högre än vad man hade väntat sig. Sen så är man medveten om att de här indexen skiljer sig lite. De viktas lite annorlunda. Och det är det här PCE som den amerikanska centralbanken, Fed, följer. KPI är såklart också viktigt. Och det är nog det som folk känner till bredast. Men det är ändå så att målvariabeln för Fed är PCE och den kom in i linje med förväntningarna. Och i linje med de förväntningarna som var satta redan innan den höga KPI-siffran kom ut.
Ja.
Så det är ju faktiskt positivt.
Den här, vi såg ju att marknadsräntor kom ner en del på det här. Riskaptiten var god, småbolagen kom tillbaka lite grann.
Ja.
Så att det är ju en tydlig trend att när marknaden blir nervös för inflationen, ja, då stiger det marknadsräntor. Det är storbolagen som går, det är småbolagen som åker på det, svenska kronan tar stryk och det är ungefär samma trender varenda gång. Och nu då, när PCE kom in så blev det omvända egentligen, får man ändå se. Jag tycker att, nu ska vi prata den här veckan, men nästa vecka, om man får hoppa dit, så har vi ju den 12 mars. Då har vi ju inte PCE utan KPI i USA. Och givet föregående reaktion, lite starkare data, så blir det ju väldigt stort fokus på den här.
Ja.
Kanske inte från Feds håll. De tittar ju mer på trender och de vill se att pristrycket avtar. Men marknaden tittar ju oftast bara ett steg fram.
Ja, så det är ju två viktiga skillnader där. Dels att Fed fokuserar mer på PCE medan KPI ändå är väldigt marknadsdrivande. Och dels att enskilda utfall spelar betydligt större roll för marknaden, åtminstone i det korta perspektivet, än vad det gör för Fed.
Så är det. Och vi tar ju sällan position på enskilda utfall så, utan vi ser trender och positionerar oss framåt. Vi har ju en tro och en tanke om att inflationen ska rulla över, den ska komma ner. Det kanske inte går så snabbt som marknaden hoppas på.
Nej.
Men vi kommer ju förhoppningsvis få räntesänkningar under året. Som det ser ut nu så ligger ju en första räntesänkning i USA, i Sverige och för ECB i juni.
Mm.
Alla synkroniserat under samma månad. Och det är klart att det där kan ju avvika när det väl närmar sig. Men där ligger förväntansbilden nu och då gäller det ju att inflationen fortsätter att falla ner.
Ja, och på det temat också så fick vi även preliminär europeisk inflationsstatistik under förra veckan. Och den kom ju tyvärr in lite högre än väntat. Den kom in 0,2 procentenheter högre än väntat på kärninflationen och 0,1 procentenheter högre än väntat på huvudsiffran. Och det är ju inte riktigt det man vill se när man hoppas på räntesänkningar. Och de här räntesänkningarna har ju skjutits på framtiden.
Verkligen.
Ursprungligen så trodde ju marknaden på räntesänkningar under början av förra året.
Mm.
Så de har ju skjutits med över ett år. Mm.
Och skillnaden där är att då nämnde ju inte centralbankerna någonting om räntesänkningar alls. Nu har ju faktiskt centralbankerna börjat kommunicera. Man har guidat då för ett gäng räntesänkningar under året. Och det talar väl mer för att det skulle faktiskt bli så. Vi ser ju att ECB kommer med räntebesked den här veckan. Helt odramatiskt kan man tänka sig. De lär inte göra någonting den här gången. Kanske att man får titta lite på kommunikationen. Deras centralbankschef Christine Lagarde har ju varit ute tidigare och sagt att ja, men vi ser räntesänkningar framför oss, men det krävs ju att den här trenden fortsätter ner.
Ja.
Annars så är det ju på centralbankstemat, innan vi lämnar det, så kan vi säga att det är en utfrågning av Powell i veckan här på onsdag. Och här kommer ju såklart marknadsaktörer kommer ju leta efter potentiella ledtrådar här, vad han säger.
Ja, onsdag och torsdag.
Onsdag och torsdag, mycket riktigt. Tack för det. Annars den här veckan tycker jag att det är lite spännande att vi har ju faktiskt Kinas årliga folkkongress. Och det här är alltså ett event där den högsta politiska eliten och lagstiftare träffas. Och det är ungefär totalt 3000 personer. Den börjar idag.
Mm.
Och det är väl inte så att marknaden fokuserar jättemycket på det utöver då den här tillväxtprognosen som Kina lägger.
Ja.
De har ju varit ganska duktiga på att pricka den och nå den historiskt. Nu har det ju varit ganska knöligt för kinesisk ekonomi, ungdomsarbetslöshet och en problematisk fastighetsmarknad och mycket annat.
Ja.
Om man då ska spekulera i den här tillväxtprognosen, vad tror du att den kan landa på?
Jag tror att prognosen landar någonstans 4,5-5%. Och jag tror att när man i slutändan kommunicerar själva vilken siffra man landar på, så tror jag att man säger att man landar på 4,5-5%. Jag är väl inte helt övertygad om att de siffrorna som man kommunicerar från officiellt kinesiskt håll faktiskt stämmer. Det är i alla fall där jag tror att de kommer lägga målet.
Ja, och det är ju vad det är någonstans. Tittar man på IMF, vad de prognostiserar, så ligger runt 4,6%. Hur ska man tänka då med Kina som investering? Väger ju tungt i tillväxtmarknader, väger tungt i breda tillväxtmandat och så vidare. Hur tänker vi? Hur tänker du?
En investering i Kina har ju en plats i en portfölj, men man kanske inte ska vara allt för tungt lastad i Kina. För det finns mycket potential i landet fortfarande. Och de har haft ett antal tuffa år nu som aktiemarknaden har underpresterat. Mm. Och det finns många bra bolag som skulle kunna prestera väldigt bra. Men det är också så att de politiska riskerna definitivt är påtagliga. För det kan inte uteslutas att de följer Rysslands väg och exempelvis landsätter en invasion av Taiwan. Och det vore ju förstås katastrofalt.
Ja, det skulle ju få väldigt stora effekter på världsmarknaden i stort. Så det vore ju inte bra.
Det vore inte bra oavsett. Nej. Men just har du investeringar i Kina då, så kan du väl i princip räkna med att värdet på dem blir noll med de sanktionerna som kommer införas. Precis som om du sitter med massa ryska investeringar sen före den 24 februari 2022.
Ja,
då har du inte så mycket värde av dem idag.
Nej. Men det man ser, tycker jag, nu de senaste månaden egentligen, det har ju varit ganska stora rörelser på den kinesiska börsen. Och båda riktningarna egentligen. Det är allt från besvikelse på fastighetssektorn och oro kring tillväxten till då små stimulansåtgärder från kinesiska regeringen.
Ja.
Och marknaden suktar ju efter det och behöver ju se det, men behöver ju någonstans se en ihållande plan som gör att det här faktiskt kommer vända. Så att än så länge så har vi varit, vi har neutral vy på tillväxtmarknaderna. Vi har ju ingen strukturell övervikt så mot Kina. Vi är ju inte en positiv bild där. Utan jag tror att det kommer ju krävas mer från kinesiskt håll för att vi ska bli mer positiva. Och tittar man historiskt så behöver vi också se en svagare dollar. Mm. Vilket vi just nu inte har. Faktiskt.
Nej. Och jag tror dessutom att vi behöver se tydligare steg mot minskad aggression mot Kinas grannländer. För att utländska investerare ska våga öppna upp nya fabriker och så vidare igen. För i dagsläget så sker inte det i särskilt stor utsträckning.
Nej. Och det är därför också värderingen är så pass låg på den här marknaden. För att du måste ju någonstans få betalt för den risken du tar.
Ja.
Så att värderingen, ja, över tid så är den lägre än utvecklad marknad. Men den har ju kommit ner avsevärt den senaste tiden.
Ja.
Om vi blickar mer framåt i den här veckan då, och vi lämnar Kina, vi lämnar centralbanker. Vi får ju faktiskt lite arbetsmarknadsstatistik som blir otroligt intressant. För det här är också någonting som Fed tittar på. Och vill vi se de här räntesänkningarna i juni till sommaren eller när de nu kommer, så måste vi ju se en lönetillväxt som inte driftar iväg.
Ja. Arbetsmarknaden i USA är ju fortsatt väldigt starkt. Vi har ju sett viss försvagning, men det är fortfarande så att med den starka arbetsmarknaden som man ser, då finns det inte riktigt skäl för Fed att sänka. Och självfallet, om inflationen faller en bit under målet, då lär de sänka räntan även fast arbetsmarknaden är stark. Men det är väldigt svårt att få ner den med en så pass stark arbetsmarknad som de faktiskt har.
Precis, för den perfekta kombinationen. Det är en stark arbetsmarknad, en god efterfrågan med ett lågt pristryck.
Ja.
Och det är ju kanske lite mycket begärt att önska sig det. Men det är det som vore det perfekta.
Ja.
Vi gör som så att vi tittar lite snabbt på utvecklingen under förra veckan. Tittar i tabellerna längst bak i dem, för de som har det materialet. Man kan väl egentligen säga, vi var inne på det i början här, att det är en god stämning där ute. Börsen utvecklas starkt. Det är återigen teknikjättarna som driver det här.
Ja.
Vi ser det både i IT-sektorn som är upp 14% hittills i år och kommunikationstjänster som är upp 11%. Det är stora tal. Mm. Och här har vi som svenska investerare också fått en positiv utveckling.
Ja.
Från en svag svensk krona.
Ja. Och kollar vi regionellt, då är det USA och Japan som presterar väldigt bra. Mm. Men innan vi stänger för idag så tänkte jag nämna lite kort om det amerikanska presidentvalet. För precis innan vi gick in och spelade in den här podden så kom ju resultatet från primärvalen i Washington DC. Där faktiskt Nikki Haley vann sin första delstat. Eller ja, DC är ju ett oberoende distrikt där. Men hon vann sitt första primärval i kampen om vem som blir republikanernas presidentkandidat.
Mm.
Och man kan ju tänka sig att folk i huvudstaden, i Washington DC, är mycket mer positivt inställda till etablissemanget än vad man är på många andra håll. Men det är ändå intressant att hon lyckas plocka den här vinsten när vi går in i morgondagen för oss, eller idag när det sänds, Super Tuesday, som faktiskt kan bli det som avgör vem som till slut blir republikanernas presidentkandidat.
Ja, nej, men den är ju viktig. 16 delstater håller primärval imorgon, som sagt. Det är något som vi får hålla ögonen på. Det är någonting som vi följer upp i nästa veckanalys.
Ja.
Och vi får säga så att tiden har runnit iväg. Och tills dess, så tills vi ses och hörs nästa vecka, så får vi önska alla en trevlig stund och en trevlig vecka.
Ja, tack för oss.
Ha det bra.